Det här är en podd från Svenska Yle.
Det var stor uppståndelse i helgen kring fotbolls-EM, matchen mellan Finland och Danmark, men inte bara på grund av fotbollen som spel utan det som naturligtvis skedde under matchen när Danmarks mittfältsstjärna Christian Eriksen kollapsade på plan under pågående match. Och den här matchen den direkt sändes, bland de bilder som kablades ut så kunde man se en Eriksen ligga hjälplös på marken och man kunde se klipp på hans gråtande fru och allt det här föll inte helt enkelt i god jord hos tittarna som sedan dess har skrikit upprört för att medierna har skött sig illa, tycker man. För att man har visat det här då. Jonas Junger har jag med mig, innehållschef med ansvar för journalistik och etik här på Svenska Yle. Hur reagerar du själv när du såg den här händelsen?
Jag reagerar som en vanlig människa, inte som journalist. Jag undrar, vad pågår och vad händer och kommer han att klara sig? Jag tror jag reagerar precis som vilken som helst annan medmänniska.
Du lyssnar alltså på Nyhetspodden här med mig, Thomas Selén och alltså Jonas Junger. Det kom en ursäkt från alla möjliga slags mediehus och även från våra egna här på Yle. Yle Urheilus chef, Josep Alonen, till exempel skrev på Yles webbplats att ingen vill se den här sortens situationer och det är viktigt att livsfarliga skador inte syns i närbild. Det är en exceptionell situation som vi kommer att granska noggrant och dra lärdom av, lyder det här citatet från webbplatsen. Vad säger du, Jonas? Vad tycker du? Är det liksom viktigt att medier inte visar skador?
Alltså skador sker ju hela tiden gällande sport, oberoende om det handlar om fotboll eller någonting annat. Folk faller stup i kvarten på plan eller kör ut eller någonting annat. Att gränsen går ju där förstås att hur ingående man visar. I det här fallet så handlar det om en person som då kämpar för sitt liv, visade sig efter då de här första dramatiska sekunderna där vi förstås alla funderat vad var det egentligen som hände. Och det är ju där någonstans som gränsen går förstås. Att det är då någonting så privat och intimt och någonting som inte ska kablas ut över hela världen. Och det är ju det som den här diskussionen handlar om. Att vad det, vad, kom man för nära skeendet och kom man för nära den här, det som trots allt var, kunde ha varit ett potentiellt dödsfall på plan, vilket var oerhört dramatiskt och det begav sig.
Och det här är ju liksom inte för att förringa någons känslor kring det här, men jag undrar lite att är det just det här att man vill behålla sin liksom känslomässiga distans till det här när du snackar om att det är den här närheten som verkar vara relevant det här?
Ja, så det är ju intressant att fundera på det här, att vad är det man som tittare reagerar på i den situationen. Många känner säkert ett obehag för det här, att det är så hemskt att se på, att han håller kanske på att dö där. Och då kanske det finns en lite missriktad, tycker jag, kritik mot att medierna visar det här. Att det vill säga att man vänder det här obehaget man känner inför de här bilderna man ser, så vänder man liksom mot budbäraren att men varför visar ni det här? För jag vill inte se det här. Det här är så obehagligt att jag vill inte titta på det. Och ändå vill man kanske på något sätt ändå se på det. Ja, det är lite som en sån här bilkrasch på något sätt. Man kan liksom inte låta bli att se på det fast man inte vill det. Och medierna hamnar ju då, eller i det här fallet den internationella bildsignalen, som för övrigt Yle inte står för. Det är viktigt att understryka här. Alltså att Yle står ju då enbart för studiereferatet och sen får den här internationella bildsignalen från UEFA. Så det är inte Yle som väljer vilka bilder som ska visas därifrån plats och ställe. Men då hamnar ju det här regirummet, de som var ansvariga för vilka bilder som valdes, så de hamnar ju i en väldigt svår sits. Att vad är det de ska visa i en sån här fullständigt oförutsedd situation? Det är ett genuint svårt läge, var det ju.
Alltså, jag tycker själv att det är intressant, och det kan hända just, jag har jobbat så många år som journalisten då, att man blir kanske lite skadad av yrket i sig också, men min omedelbara reaktion var mer avtrubbad, för jag kände att eller inte avtrubbade fel ord, men jag var lite mer inne på spåret att jag vill ju se vad tusan det är som händer. Att vad är liksom, vad ska man liksom dra gränsen där? Att ska man låta bli att visa det för att skydda folks liksom kanske känslomässiga reaktioner? Samtidigt så kan det ju uppstå nya reaktioner för att man inte vet vad det är som pågår plötsligt. Och det blir liksom ett avbrott. Att där kommer vi in på den här diskussionen i att vad vi ska visa eller inte. Ska vi visa verkligheten så som den faktiskt ser ut, eller ska vi ha någon slags privat gräns?
Jag tror vi ska visa verkligheten som, alltså om vi lite vidgar diskussionen, vi ska visa verkligheten som den ser ut, dock med respekt för den enskilda individen och med respekt för människovärde. Det är klart att det här är en rätt hemskt svår balansgång mellan att å ena sidan den här finkänsligheten och respekten för människovärde, respekten för att det här är någonting privat som sker. Jag menar, det var trots allt en människa som låg där som kämpade för sitt liv, oberoende att det skedde inför miljontals människor och tv-kameror, så var det trots allt en enskild människa. Och den respekten tycker jag ska gälla oberoende om det handlar om Christian Eriksen eller någon annan. Och det här ska då liksom vägas mot att det förstås i den situationen fanns ett enormt behov av information. Precis som du säger, vad var det som hände? Kommer han att överleva? Mm. Och jag tror att i det skedet att klippa till någon annan bild, att någon sån här enorm vidbild eller att klippa till studion som hade kanske varit alternativet. Så jag tror att det också hade blivit ett ramaskri där, för jag tror att det fanns ett kollektivt behov av att på något sätt, det var en så traumatisk sak att se, att på något sätt måste man hantera det bild mässigt också, vilket då landar i att man sen då till slut visar väldigt mycket vida bilder, alltså på långt håll ifrån. Och så visar man ju förstås de här fanserna som kände samma sak som vi hemma i tv-soffan, att det här var smått overkligt och oerhört obehagligt det som skedde. Och jag tror att det finns ett värde i att visa bildmässigt då, att liksom leva med tv-publiken då. Men det är klart att det här är en jättesvår balansgång, att du liksom tillgodoser båda de här behoven.
Du kan ju ha privata medier som har ett intresse av att visa de här bilderna specifikt för att det har ett visst chockvärde, för att det kan generera en viss tittande, så att liksom, kan du förstå att folk blir liksom upprörda på medierna av den anledningen, för att man uppfattar det som att man slår mynt av en tragisk händelse, inte så mycket det här liksom...
Du menar det här med clickbait?
Ja, alltså, i princip. Att det finns en clickbait-varning över det här.
Absolut. Och där, som ett public service-bolag, skattefinansierat sådant, så har vi ju inte samma tryck på oss. Vi behöver liksom inte attrahera de här stora massorna, utan vi har så att säga råd att tänka mera, vara mera restriktiv i vår bildanvändning och selektiva i vad vi väljer att visa och vad vi inte väljer att visa. Vi drivs inte av de här klickarna och är därför säkert också av den anledningen mera restriktiva.
Vi ser och rapporterar dem så väldigt mycket inom medierna, om vi nu ska bredda det här från själva den här sporthändelsen, att överlag så är det här med ett övervägande för vad vi ska visa, när vi ska visa det, i liksom vilken kontext ska det presenteras. Till och med ibland sitter vi ju till exempel i radion och funderar på vilka låtar kan vi spela i, om vi har berättat om en viss händelse som kan ha någon koppling till någon låt. Och det blir liksom, det är jättemycket tanke som går in i det här. Det här är en sporthändelse. Jag vill inte förringa den igen på något vis, men det här är en sporthändelse med en enskild individ som kollapsar på plan. Samtidigt har vi inbördeskrig vi rapporterar om hemskheter, folk som dör i sjukdomar, på vårdhem, det kan vara vad som helst. Och det här är ju ditt bord om något, Jonas. Att det här var, hur ska man tänka i sån här överväganden, om man nu ska liksom försöka förklara det för folk som inte jobbar med det? Vad är det vi ska visa? Vad är det för grymheter vi ska undvika?
Alltså, jag tror nog vi ska visa den osensurerade verkligheten. Folk har rätt att få veta, och jag kan kanske till och med tycka att folk har en skyldighet att veta vad som pågår. Och om bilderna, vare sig det gäller stillbilder eller video, om de skildrar sanningen, så då är det väl vår skyldighet att publicera det då. Därför att det här är journalistreglerna punkt ett. Publiken har rätt att få veta, men kanske också publiken har en skyldighet att få veta. Det finns massor av situationer i världshistorien där en bild har visat sig ha en oerhört stor betydelse. Låt oss säga svältkatastrofer i Afrika, krigsbilder. Många minns till exempel säkert den här 3-åriga syriska flyktingpojken som sköljdes upp på en strand 2015. Ja. Som blev alltså en oerhörd liksom vattendelare i hela den här liksom flyktingdebatten. Den här enskilda bilden på den här stackars pojken. Eller Vietnamkriget. Vi minns alla de här helt ikoniska bilderna på den här flickan efter den här napalmattacken utanför Saigon, som blev ikoniska krigsbilder och kom att ändra på hela krigets natur, medvetandegöra folk om vad som faktiskt pågick. Trots att det säkert på sin tid var bilder som folk inte ville se. Inte ville någon se heller de här bilderna från Srebrenica, Bosnien eller Sarajevo. Det var obehagligt att se, men de var väsentliga, därför att de berättade om en verklighet som fanns där ute och som vi alla på något plan ändå måste förhålla oss till och inte bara kan blunda för. Så fortfarande, jag återkommer till det här med balansen. Vi har ett ansvar att berätta vad som händer, men sen då med så mycket respekt som möjligt för den enskilda individen. Och då kan man ju förstås välja att klippa bort de allra värsta bilderna och så vidare, men utan att försköna.
Nu, alltså nu låter det kanske som överdrifter när vi går från en fotbollsmatch till liksom stora krig och sådär, men det är ju i princip samma grundavväganden som vi fortfarande måste göra när vi måste fundera på vad är lämpligt och inte. Och det ska man ju också komma ihåg däremot, just som du sa, att bilder påverkar, bilder styr känslor. Att, det vet jag var en diskussion som pågick i USA just efter ett antal sådana här krig, bland annat Vietnamkriget då, som svängde den politiska opinionen. Och efter det började man fundera på att borde vi verkligen visa verkligheten? Och så blev det just ett bakslag åt andra hållet när du fick det här kliniska kriget. Där journalister antingen fick följa med men bara fick filma de här fina bilderna och heroiska bilderna, eller inte filma någonting alls. Och så fick du uppfattningen om att nej, men krig är ju en ganska simpel grej, att det inte skadas för folk. Så här, vi ser ju aldrig de bilderna. Att, finns det en risk för att om man börjar just allt från sport till krig, till vad man nu liksom rapporterar, om man börjar putsa bilder för mycket?
Riskerna finns ju båda vägar, tror jag. Men jag tror att man måste kanske gå till sig själv här. Att istället för att fråga varför visar de den här bilden, istället för att fråga sig vad berättar den här bilden? Vad kan jag själv göra i den här situationen? Angår det här mig på något sätt? Och inte liksom ifrågasätta publiceringen, utan istället fundera på vad den här bilden berättar om den verklighet som råder där ute. Att där finns det kanske då en sån här, i en del av det här liksom att varför måste ni visa så hemska bilder, så finns det kanske också en vilja att inte vilja se dem. Och det är en förståelig reaktion. Jag förstår den alldeles bra, men den kan inte styra det journalistiska arbetet.
Nej. Och sen kommer man ju till det här personliga ansvaret. Du nämnde här i början just att det är, folk är nyfikna, att man vill inte se men man vill ändå se, och vi lever ändå i 2021. Det är sociala mediernas värld. Det finns miljarder sätt att få tag på de här bilderna om man så vill. Och folk står ju de facto och filmar ganska ofta med sina mobilkameror. Och det är en diskussion som känns igen. Och så där. Men att det här personliga ansvaret för att när måste man faktiskt kunna kräva av sig själv, eller alltså som media kanske kräver av publiken, att om du tycker det här är jobbigt, stäng av det. Titta inte på det.
Jag tycker bara det är synd att det ska gå så långt. Jag vill ändå understryka alltså att vi åtminstone på Svenska Yle funderar helt mycket på det här med vilka bilder vi lägger ut. Till exempel det att kommer det barnprogram efter, till exempel på TV, vad är det man lägger ut för bilder, eller av ett visst bildmaterial, vilka exakta vinklar väljer man, man tar inte de blodigaste och så vidare. Sen finns ju utmaningen det att det här visuella bruset, som jag skulle vilja kalla det där ute, är så enormt idag. Det är då inte bara liksom då förstås TV och webben, utan hela sociala medier där saker av den här typen då får viral spridning direkt. Och sen det faktum att alla har en mobiltelefon och kan sprida själva. För vi är ju alla, vi går och bär på ett litet mediebolag i vår ficka genom den mobiltelefon vi har. Och i den här så att säga konkurrenssituationen, i den här uppmärksamhetsekonomin, så handlar det ju om att vad är det vi visar då i den konkurrensen. Och jag hävdar att vi bör vara mer ansvarsfull i vår bildanvändning, och förhoppningsvis märker folk det. Och det betyder ju med nödvändighet att vi kommer inte att visa mycket sådana bilder som du kanske hittar annanstans. Men det vill jag då hävda att det handlar om ansvarsfull journalistik och någonting som vi själva står för. Vad andra gör, det är en annan sak.
All right. Tack för att du var här, Jonas.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden. Thomas Helén heter jag, och fortsätt gärna lyssna på oss även i framtiden.